God morgon Noel, det är fjärde advent i veckan och temperaturen stiger i världens bästa hockeyliga NHL också. Ett par trader som har exploderat och gör att det finns otroligt mycket att prata om i det här första avsnittet den här veckan. Ni vet ju att ni får God morgon NHL som tv-program, ni får det ju också som podcast varje måndag och varje torsdag. Jag sitter här idag och är väldigt exalterad för en av mina stora förebilder i livet är på plats. Det är såklart Erik Granqvist, men...
Jag presenterar ju alltid Erik först.
En annan Granqvist är ju här, en kollega, Lasse Granqvist, ja. TV4 och Sporthuset podcast. Välkommen Lasse.
Ja, exakt. Ja. Det är en bra kombination. Vi känner ju varandra sedan många år tillbaka. Vi har ju gnuggat innebandysvängen rätt så många år och rätt påtagligt också i olika länder. Vi börjar ju vårt sällskap i Zürich där, om man säger så.
Exakt.
Ja visst, men nu har jag ju chansen att komma hit och snacka lite hockey. Då känner man att det här kan jag inte tacka nej.
Hur känns det här då? Och just NHL, vad betyder det för dig?
Men NHL är ju en otroligt fascinerande liga av det skälet att det är helt omöjligt att hänga med om du inte klistrar dig som ni gör, klistrar dig till ligan. Därför att på en vecka så hinner det ju hända så otroligt mycket. Och så har de den här affärsmässigheten i att de hela tiden måste kalkylera det de gör. De måste tänka framtid, de måste tänka trader, de måste tänka lönekuvert och så vidare och så vidare. Vilket ju gör att det bara smäller till, som till exempel när också svenskar då blir inblandade i trade-ögonblick och den här typen av grejer. Huge flyttar på sig, Minnesota satsar, de går liksom, alltså vad händer? Ja. Det blir ju så otroligt härligt och häftigt att se. Bara flödet när han värmde upp här just, vi kommer säkert till det, men bara mitt flöde då liksom som, på bilder från när han gör en sväng på uppvärmning, ungefär som, oj jag kan åka skridskor även i minne, det var lite häftigt. Ja.
Och du märker ju, det kommer ju bli hur lätt som helst att fylla en timme med NHL, fast du tillbaka och jobbar med SHL, men vi är glada
verkligen,
du fokuserar mot det här också, och vet, vi har en Granqvist till, Erik, om du får berätta vad Lasse har betytt för dig och din hockeykarriär, om vi går dit.
Två grankvistar och en gidestjärna i mitten. Det kan ju inte bli bättre än 9 dagar innan jul. Nej, men du har ju varit, vi har ju följt varandra sedan 90-talet. Du kommenterar ju oss i Luleå på 90-talet. Och du har varit en favorit. Dels att du var så liksom snäll och trevlig utanför. Och sen så den här rösten. Men allt du har gjort, ikonisk kommentator både i radio och tv. Men jag minns att du släktforskade om vi var släkt. För många frågar ju om det på den tiden.
Ingen vågar berätta svaret.
Du har inte kommit fram ännu.
Nej. Är det långt tillbaka är väl alla Granqvistar mer eller mindre ihop.
Men det finns väl en Lasse Granqvist i din släkt ändå?
Ja, min farbror heter faktiskt Lasse Granqvist också. Men han är inte kommentator, han är skåning. Så att ibland förväxlar ju folk honom, men när han öppnar munnen, ja, då hör de att det inte är du.
Robert Skog stod väl också tillsammans med dig, va? Mm. Och det som hände var att ni lirade hockey i Karlstad. Och du blev inbytt mellan första och andra perioden. Mm. Skog ut och du kom in. Och jag missade bytet, jobbade med LG Jansson då, salig och minnes underbara LG. Men vi missade det båda två. Mm. Då lär man sig att du ska alltid titta på vilken keeper som ställer sig nästa period, så att du inte missar den grejen. Men vi låg väl och pratade om annat då, eller någonting sådant. Och hur det var då, så sa vi ju fel namn helt enkelt. Vi sa ju Skog hela tiden. Varpå Janne Bengtsson då på Svenska Dagbladet lyfte sig, var gamla ishallen i Karlstad, och kom upp till vår huvud. Han är rätt stor, va? Mm. Och röra sig med den här journalisten och kommer och tänkte, vad är det som har hänt? Och så rycker han upp dörren och så säger han, skärp dig nu för fan Lasse. Du ser inte Granqvist för all skog.
Den har inte jag hört.
En snygg räddning på mig.
Jätteräddning.
Vi citerade den, men det var många år sedan.
Ja, herregud. Ja, men kul. Men då vet vi att ni har koll på varandra när du väl fick minut att spela, Erik. Och de ville du inte tappa såklart. Ja.
Nej, det var faktiskt ofta i Karlstad jag blev inbytt som av en händelse. Karlstad är ju mitt favoritlag även sen Lasse och Lob där 81 guldet då. Som sagt, jag menar, vad folk kanske inte vet, att ni två är ju bland de största stjärnorna såklart på mediehimlen, men också de mest bjussiga personerna, och jag tycker det behövs mer kärlek i världen, och ni är sådana som alltid bjussar. Gör man något bra, det behöver inte vara på samma kanal, då skickar ni inte sms eller så. Du har ju varit peppat mig mycket ända sedan jag började här på Viaplay för 11 år sedan, och du är ju likadan, så att det vill jag verkligen ge er, att ni inte bara duktiga i det ni gör, utan väldigt härliga människor utanför också.
Men det är härligt att resa med alltså, där man också tittar och följer det ni gör på den här kanalen, eftersom jag är på en annan. Mm. Vi är ju djupa konkurrenter. Jag tänkte det när jag kom in här. Blir jag insläppt? Det blev jag aldrig heller. För ni sitter i receptionen. Så jag behövde aldrig bli inskriven här. Men det är härligt att följa med också. Att följa er. För det engagemanget, entusiasmen finns ju med i det ni gör. Men också hela tiden angränsning till att vara där för mig som tittar. Det är jag som tittar som blir den i fokus. Och inte vara rädd för att ifrågasätta. Inte vara rädd för att ta det extra varvet. Inte vara rädd för att tycka till en sväng till. Och det kommer inte naturligt. Alltså för alla människor. Mm. Utan det krävs att du har den personligheten från början. Mm. Och det tycker jag är kanon.
Ja, bra. Då ska vi tycka ordentligt ja, också kring det som har hänt under helgen i världens bästa hockeyliga, framförallt med Pittsburgh-ögon. Ett Pittsburgh Penguins som ju jagar slutspel. Såg ju väldigt bra ut mot San Jose. Men vad hände, Erik? 5-1-ledning. Då gick allting fel. Klingberg med 2-5.
Ja, totala kollapsen från 5-1 till 5-6, och John Klingberg gjorde 2 mål i matchen. William Eklund 1+1. Celebrini 3 poäng. Och hajarna är på slutspelsplats. Hör och häpna.
Och titta på det här målet.
Ja, det där är så snyggt. Det där är så snyggt. Och det är så kyligt att han får tillbaks pucken också. Det älskar man ju.
Ja, och att det är Sidney Crosby han drar först också.
Precis.
Det älskar inte han.
Jonte, min grabb, sa, han skrek. Kolla på Klingberg. De vände. Var helt i extas hemma i soffan. Och det som är intressant med Klingberg, det värmer ju hjärtat. Han hade ju skadeproblem. Operera höfterna. Var ju Toronto. Det funkar inte. Det är han som kvitterar mot Toronto kvällen innan. Och då vänder de och vinner den matchen. Och sen så gör de den här enorma vändningen. Så väldigt mäktigt. Och tyvärr då för Pittsburgh. De leder med 3-0 mot Utah. Men sen så förlorar de igen och tappar. Gunther avgör i förlängningen. Ja. Så Pittsburgh har 2 kollapser i rad.
På ett dygn alltså. Vad tänker du kring det, Lasse? Om man vill nå slutspel.
Men jag tror att du nämnde ju Sidney Crosby här tidigare till exempel. Alltså det är klart att det finns så mycket rutin och erfarenhet att åtgärda. Men låt det inte gå för långt. Alltså det ringer klockan lite i tillräcklig tid. Ja. Och dessutom tror jag det finns ledarskapet i laget för att ta i den här frågan. Ja. Men låt inte gå för långt. Det finns en litet frågetecken liksom i det här. Men om en vecka kan du ju vända åt andra hållet.
Ja. Precis, och nu har de en ny målvakt. Ja. In med Skinner i målet då. Den traden ska vi prata om senare.
Ja,
men Pittsburgh har missat slutspel 3 år i rad. Ja. Så att nu gäller det att de tar sig slutspel. Annars kan det bli en rejäl ombyggnad där också. Vilket vi ser i till exempel Vancouver.
Men 3 år, mina fingrar räcker inte till när det handlar om Buffalo. För ett Buffalo, de har missat
3 år,
så många. Det är många år där det har varit missär för Buffalo. Men någonting kanske är på väg att hända nu. Och mycket tack vare en svensk spelare. Noah Östlund, 21-åringen som vi såg i JVM för några år sedan. Han gör mål igen. Hans fjärde mål, och det är 3:e raka vinsten för Buffalo. Mm. Blir du glad när du ser de här unga spelarna som har fått nu jobba lite hårt där borta, att det börjar hända saker? Du har ju följt honom med TV4 i SHL också.
Absolut, men alltså grejen är att vi hade ett junior-VM som var i Buffalo, en av världens kallaste platser. Alltså, när Lake Effect, när det helt plötsligt kommer en snöstorm, man inte, alltså, 17 grader minus, då var det ju, alltså en norrbottning fryser där i basken. Det var tufft, va? Men de är ju så himla uppgivna, de som de går ju på hockey hela tiden i alla fall. Va? Ja. Men jag gläds nästan mest med Rasmus Dahlin faktiskt, som ju kämpar med sin privata situation också med tanke på frun och så vidare. Jo, ja. Men liksom att han då som kapten ändå får märka att, men gud, vi vinner hockeymatcher och vi kan vinna igen. Sen är det ju intressant med en sån som Noah Östlund. Han var ju bra i Växjö också när han lirade där under en säsong. Så att det är ju spännande när de kommer in. Men alltså jag tänker, NHL är sån otrolig egen värld. Ja. Det spelar ingen roll att du har varit bra här egentligen. När du kommer över där ska du klä i dig någonting helt annat. Och jag tror att det är helt andra perspektiv i hockey. Det tar tid att växa in i. Det ska man respektera.
Ja, absolut. Allt börjar på nytt. Och sen tog de in då Ruffige Ruff, som jag säger, den här veterancoachen då, som inte är känd för att liksom vara bra för yngre spelare på det sättet. De har missat slutspel i 14 år i rad, men nu gör de ju rätt. De bygger, de tar upp Noah Östlund. Isak Rosén har varit uppe och gjort det jättebra också, blev nedskickad tyvärr igen, men förhoppningsvis kommer han upp igen. Och så Rasmus Dahlin som är den stora superstjärnan. Tage Thompson, din favorit. Så det finns ändå lite hopp för Buffalo, men risken är faktiskt att de går mot 15:e raka säsongen. Och det är mest i professionell sport där borta, aktiva streaken på den dåliga sidan, men vi får glädjas åt svenskarna så länge.
Ja, just nu är de bara 6 poäng från slutspel då med Buffalo mot Mets, så är det inte så jäkla mycket. Ny seger alltså i natt då med 4-1, och Noah Östlund en av målskyttarna. Men den stora rubriken under natten såklart, Quinn Hughes efter den här traden från Vancouver till Minnesota, på med den där mörka gröna tröjan och igång med målskyttet direkt. Vad tänkte du när du tog upp ögonen idag på morgonen och såg det här, Lasse?
Nej, men alltså, som jag sa förut här, alltså, att det var ju bilder på när han värmde upp. Va? Och så gjorde han svängde runt där i 360 grader när han gjorde han värmde. Och då gick alla bananas. Alltså, han kan åka skridskor, killen. Titta där, ja, det visste vi inte. Inte kolla på Vancouvers match kanske. Men det är klart att det är en drömöppning för honom. Det är ju ingen snack om det. Det är en drömöppning för honom såklart. Och det är ju spännande det Minnesota gör. Mm. Alltså, och det är också spännande det Vancouver gör. Och det är ju det som det här gränssnittet i NHL i socken som jag tycker är så fast, finns ju inte alls i den idrotten vi har här. Där resonerar man ju inte överhuvudtaget på det här sättet. Va? Så jag tycker att det är spännande, men det är klart att det är kanonöppning för dem. Vilken rekrytering.
Ja. tidig julklapp för alla hockeyälskare.
Det blir ju
förutom
det.
Vancouver, ja, där det blir sorg initialt då, men de lyckas ju vinna med sitt nya lag då, för att de fick ju, ja, framtid kan man säga, Vancouver då, som Rutherford och Alvin säger, ja, GM:en där och assisterande säger att det är en ombyggnad. Vi är inne i en ombyggnad nu. De är sist i ligan.
Ja.
Men de fick en fin start. De vann mot Devils borta. Mm. Och de här nya, Marco Rossi, Siv Bujum, backens
mål. Ja, apropå det.
Backen. Juniorstjärna, vunnit U18-VM ja, två gånger, stora JVM två gånger. Han gjorde 1+1 och dominerade. Ja. Så han blir ju den nya stjärnan där tillsammans med Tom Wilander på backen. Och flera svenskar nu i Canucks. Det är ju det stora svensklaget.
Ja.
Men tillbaka till Quinn Hughes. Det här är ju en sån här kioskvältare. De säger ju ja, blockbuster trade.
Ja.
Och vi får ju gå tillbaka till när Joe Thornton gick från Boston till San Jose till exempel. Mm. Eller den största genom tiden är ju Gretzky där i slutet av 80-talet.
Men du menar att du är där uppe och nosar ändå med...
Ja, ja, absolut. Quinn Hughes, det är ju, han är ju, vann ju Norris Trophy som världens bästa back bara för drygt ett år sedan. Så att han är ju en topp, toppspelare på sin position och därför får vi gå tillbaka till de här klassiska traderna. Ja. Och det är det som är så häftigt, för nu går ju Minnesota, svensklaget, det också. De har ju Eriksson Ek, Brodin, ja, ja, de har ju Marcus Johansson. Bägge målvakterna kanske OS-aktuella på att tala om, ja, TV4 exakt, och vad du ska kommentera.
Exakt,
så
exakt,
det här är ju laget, nu går ju Bill Guerin, de går ju all in för att äntligen få vinna Stanley Cup Minnesota. De har ju gått på pumpen tidigt i slutspelet. Nu pratar jag på nästan som... Som
jo, vi sitter och lyssnar som tända ljus här. Det gör alla ni som sitter hemma och kollar också och tänker, nu snackar kompetensen och truten på er andra.
Nej,
men Laxe, det är ju ändå spännande när man snackar om den här traden, så kommer du, jag nämner ju ändå Wayne Gretzkys trade. Ah. Den största tradesmällen
i,
ja, men eller hur?
Ah.
När han lämnade, att man liksom, ingen fattade ju någonting. Nej. Och ilskan var ju monumental när Gretzky drog Gretzky på för västkusten.
Mm.
För soldelstaten.
Ah.
Men liksom det här är ju ändå, jag läste om Patrik Alvin, han svensk GM här i Vancouver, va? Hur han alltså hade varit sömlös tre nätter inför för att få alltihop på plats. Han måste prata med Hughes och agenter gör överallt, det fattar jag också, men han måste ju vara sömlös nu också, för han måste ju,
det är ett högt spel,
och så viktigt det var för dem, inte bara att vinna över New Jersey utan göra med 2-1.
Ja, med 2-1.
Tight.
Precis.
Du vinner ju ingen framgång på att det är tjofaderittan och tjallaballo. Det ska vara sjukt jäkla tight defensiv, otroligt kollektiva samhandling maximal. Får du det? Wow!
Och precis, och det är det som har hänt.
Sorry.
Jo, men Alvin och Rutherford, när Hughes säger min dröm är att spela med brorsorna, han vill spela med Luke och Jack i New Jersey Devils.
Exakt.
Och när han säger till Vancouver att men jag kommer inte förlänga mitt kontrakt, då väljer ju, då måste ju Vancouver, för att få något ut av honom, göra den här traden innan han blir free agent. Så det är därför de maximerar, de hittar till slut Minnesota Bill Guerin som var beredd att ge upp ett första val 2026.
Ja.
Och sen de här tre killarna då, Rossi, Ögren och Bujum.
Ja.
Vilket ju är framtidsspelare.
Exakt,
ju. Och det är därför, och det är så NHL fungerar. Ja. Det är ju stor skillnad mot hur det fungerar här i Sverige, SHL.
Ja, och det är alltså Quinn Hughes som är den stora stjärnan som har fått nämna. Han sa så här efter segermatchen för sin nya organisation.
I mean, I don't know how much I'm allowed to say, but I have, you know, the ultimate respect for Jim Rutherford and Francesco Aquilini and the Aquilini family. I mean, they were first class with everything that was going on, and obviously it was a tough situation, but it felt like it was time. And I think Jim did too. But Jim was, you know, Jim and Pat Bersaw, my agent, he was, you know, a beast. I'm very lucky to have him. But they were kind of talking a lot about places I might feel comfortable. And, you know, Jim was amazing with that. He cared about the person. He wanted me to go where he thought, you know, thinks I would be happy. And, yeah, so.
Flight like with Phil yesterday, them coming to get you.
Yeah, he's a funny guy. I mean, obviously a tremendous career, and really appreciate him trading the assets that he did to get me. I mean, some teams they're in until they hear what they have to trade, you know, to get me. But Billy was just, he was, you know, full in, and I think, you know, that was his first offer, and so obviously I want to do what I can here and prove him right, and. You know, how he handled me with the Four Nations last year, too, gave me a glimpse of what a good person he is. And honestly, he was a big reason why, you know, I wanted to come here.
What did you think when you realized your gear wasn't on that flight?
I don't know what you're talking about.
So it's on Phil or someone else?
No, it was definitely on me. But I'm thankful I got, you know, some really good people in my corner that were able to make it work for me.
Ja, men det är intressant att höra det där, och väldigt ödmjukt. Det är ju alla de där bröna ljus också.
Men också, sticker det inte ut ändå? Vi sitter ju och pratar om att det är affärsmässigheten och alltihopa det här, hur de resonerar och så vidare. Och det är bara handelsvaror egentligen spelar. Men på den här nivån, när du kommer på top shelf utav spelare, då är de också måna om det pågående samtalet, att det ska bli bra för en enskild och så vidare, som det tycks här. Han plussar ju för tidigare klubb.
Ja, men precis. Och relationen tänker jag också med Bill Guerin här som finns då i Minnesota.
Ja, och det är också en viktig faktor som du belyser. Ja. Han är ju också tacksam för dels Rutherfords bemötande på tal om mänsklighet, men också att Bill Guerin, de har ju relation sedan tidigare. Bill Guerin bossar ju för USA, jänkarna som var i Four Nations. Tyvärr var Quinn Hughes skadad då, men då hade de ju mycket kontakt då. Bill Guerin, en vinnare, har vunnit 2 Stanley Cup tidigare själv, och Quinn Hughes vill vinna inte bara Norris som bästa back, utan också vinna Stanley Cup.
Ja, och det är ju bara ett problem, att det finns ju väldigt många på just den där västra sidan som vill göra det, och ni som följer NHL på nära håll vet ju om med Edmontons arsenal framåt, med Dreisaitl, McDavid, 2 raka finaler, har ju alltid varit ett bekymmer. Målvaktsspelet. Nu kom det ju en trade som många har väntat på länge, och den såg ut enligt följande. Ni ser den längst ner i bilden, ni som lyssnar på podcasten kan komma in och notera då att Skinner fick lämna i Edmonton till Pittsburgh, och Tristan Jarry då anslöt vice versa. Vad ger det här, Erik, du med dina målvaktsögon?
Ja, men äntligen får jag säga, för att försvarsspelare har varit dåligt stundtals i Oilers, men Stuart Skinner, hans spelstil passar egentligen inte i Edmonton. Edmonton har mycket puck, men när de väl blir spelvänliga emot så blir det ganska högoktaniga lägen för motståndarna. Och det är inte Stuart Skinners styrka. Där är han under medel i ligan i att rädda sådana. Däremot Tristan Jarry, han är en av de bästa i ligan på de här high danger chances som blir. Där är han över 90%. Och jag tror både McDavid och Dreisaitl är stjärnorna, men också såklart Stan Bowen. Nu går det inte längre. För Stuart Skinner har ju varit, nu är han bra igen. Och sen rasar han igenom. Nu är han bra. Alldeles för upp och ner. Det kan många säga, det har Tristan Jarry också varit. Skadeproblem och så vidare, varit som en berg- och dalbana. Men hans spelstil passar bättre bakom det här Edmonton-laget. Så jag är faktiskt förhoppningsfull för att Oilers ska få ett stabilare målvaktsspel. Och därigenom kanske ta det här sista steget och till och med vinna Stanley Cup.
Hur mycket tror du att det har varit knackningar på den där dörren där uppe i Edmonton, att McDavid och Dreisaitl, men nu får det räcka, Lasse?
Nej, men jag tänker att alltså, hur långt och hur stort tålamod har du? Jag menar, det är ju två raka, alltså att gå till en Stanley Cup-final, vad är investeringen för varje enskild individ? Alltså tävlingen är ju på en nivå utav fysisk och psykisk utmattning. Alltså det är ju wow, säger jag, att gå dit och så torska 2 gånger mot samma lag. Och då komma på, vi kanske ska trada målvakten. Jag har ju ingen aning om hur snacket går där.
Nej, såklart, men
det är klart att de ledande spel, och jag menar, Connor McDavid sätt att förlänga i Oilers, han kanske sa, ska jag bli GM också här? Eller så att det får det att funka. Men han lämnade ju mycket pengar på bordet, som det heter. Och ni har ju såklart belyst det mängder med gånger. Och det är ju notabelt. Killen nöjer sig med att bara tjäna 100 miljoner. Vad var det? Men alltså, det är klart som tusan att det måste vara enorm press på Edmonton. Att agera, Oilers ledning, att agera i en sån uppenbar fråga.
Men jag måste ju ändå ge enorm kritik också till Edmonton, alltså, och Stan Bowman, GM. För att Tristan Jarry, han spelade så dåligt i Pittsburgh i fjol att han var på waivers. De skickade ner honom till farmalaget så de hade kunnat få honom gratis. Men tar inte den chansen. Och där borde man ju bara huggit som en kobra och tagit honom och försökt hitta ett sätt att Skinner och Jarry hade kunnat komplettera varann. Så det var ju första missen. Men nu har det gått så långt att vi måste göra någonting. Och utbudet är inte stort. Vi har pratat om kanske Binnington i St. Louis. Vann 19. Vann Four Nations för Kanada. Så han har bevisat vara en vinnare. Men de kunde inte lösa det med honom. Och till slut, det enda lilla paketet som låg under granen där, det var Tristan Jarry.
Ja, men sen, alltså, Edmonton som stad, som region, alltså de gör ju inget annat än prata hockey.
Nej.
Alltså när de står inför en match 7, det var ju någon konsert eller någonting, mängd med folk var på den och sjöng bara Oilers. Ansvaret då att sitta i den klubbledningen är ju massivt, så att jag är förvånad att det tagit sån tid. Det måste jag väl ändå
Men också vad jag tänkte på, vi gjorde ju Pittsburgh faktiskt i Avicii Arena här bakom oss för några veckor sedan. Det var rätt intressant.
Klassiskt, eller hur? Ja, men får jag bara Förlåt att jag avbryter, men det är ju en klassisk intervju. Ut i PA-systemet i ljudanläggningen i Avicii Arena när Peter Forsberg lämnar över sin klubba till Sidney Crosby. Alla har ju sett det, jag vet, men ändå. För att Sidney har begärt att få det. Kan inte jag.
Och han såg så handboll ut.
Det blev
häftigt. Två ödmjuka superstjärnor.
Måste jag säga.
Och Erik var snabbt med klubban.
Han ville först inte ge det. Han ville göra det bakom kulisserna. Ja. Men jag gjorde var lite luriga där och liksom knuffade honom över
kanten. Det var en liten chansning faktiskt.
Ja, det var det. Han ville först inte, men då stod vi med klubban där och boom. Ja, det var häftigt.
Jag tänkte bara just det där med Sidney Crosby, så fick en fråga då. De hade sådär liksom med en kamera, det är en Instagram-grej i Pittsburgh själva. Ja, om du skulle ta en spelare från Nashville som de ju mötte mot Avicii Arena, vem skulle det vara? Crosby direkt, Saros. Och då tänkte jag bara, en målvakt. Det är ändå rätt jävt att säga det. Vi skulle vilja ha Saros mot målvakten när du har i laget. Ja. Så att det kanske inte var helt positivt med Jari heller.
Förklara stämningen i Pittsburghs omklädningsrum.
Och så fick Jari åka. Så det
kanske får jag bara lägga till en sista grej. Stuart Skinner, alltså vilken mental styrka han ändå har visat. Han var så ifrågasatt på alla möjliga sätt. Och ändå lyckas ta laget ändå till två finaler. Så hatten av för det. Att han liksom ställt upp i intervjuer och liksom... Eller hur? Gjort det. Men det var dags för ett skifte och... Nu får vi se om Jari håller hela vägen.
Ja, och nu är de på olika sidor där då, på den östra och västra sidan i NHL, som ju har kommit längre än en tredjedel in på säsongen. Ska ju spela 82 matcher och det är bara att krypa nära där. Jag ska få glasögon imorgon.
Lasse har glasögon, vad säger du?
Ser, men det är ju ett Edmonton som är där och hugger igen, och vi har ju varit inne på det. Pittsburgh kommer få jobba för att nå slutspel. Minnesota, vilka har du? Har du något lag som favorit, Lasse, som du tror kommer gå hela
vägen? Jag, märkligt nog så har jag inte... Alltså jag har ju kommit in på Sveriges Radio på 80-talets slut. Då vann ju Calgary Flames med Håkan Loob, Stanley Cup. Och då gillar jag dem. Ja. Så otroligt löjlig medgångssupporter. Alltså. Aldrig varit i Calgary. Jag var inte där på
OS. Vad gillar du med Loob då?
Nej, men Loob är ju det. Herregud. Håkan Loob är ju svensk ishockeys främste offensiva spelare. Alltså poängproduktionsmässigt, SHL och så vidare genom tiderna. Ja. Så det är det ju. Sen har ju liksom sådana som Peter Forsberg, Mats Sundin och alla de ni har haft som gäster här. Micke Re. Finns ju mängder med duktiga spelare, men Loob var ju på en egen nivå under 80-talet. Ja. Och han gjorde alltså så ifrån omklädningsrummet sent 80-tal. Fanns inga mobiltelefoner då. Han ringde in till Lasse Kink som körde morgonprogrammet på Radiosporten. Vet du. Så Kink hade Loob live från omklädningsrummet, vet du, när de festade.
Underbar.
Det är ändå rätt snyggt gjort. Så det måste jag säga. Och det är en extremt hög nivå får man ändå säga. Tänk att Gotland har fostrat en sån spelare.
Och där håller han på att tappa bucklan. Det väger ju 15 kilo.
Ja, han måste träna bättre.
Vilken är den största bedriften av Loob? Att vinna den Stanley Cup 89 eller göra de här 50 målen? Det var väl 88 som han gjorde det. Som ingen annan svensk har gjort.
Tänk att ingen annan svensk har gjort det, fast de har många fler matcher nu. De har ju spelat ju väsentligt fler grundseriematcher än vad de gjorde då. Och ingen annan svensk har gjort det. Alltså, vilken är störst? Det är klart att det måste vara störst att vinna. Ja. Jag är ju väldigt, i den delen, vi sitter och pratar elitidrott, jag är väldigt i grunden elitistisk. Det är därför jag tycker man kan diskutera Edmonton Oilers hur länge de väntar med den här frågan och så vidare. Alltså det handlar ju på den nivån de är. Det är bara en sak som gäller.
Det är vinna.
Alltså ja, men det finns ju ingen annan sätt. Det måste ju vara Stanley Cup-vinsten. Ja. Sen måste han ju smågarva lite Håkan varje år när han tänker att nej, det var ingen som kom upp i 50 år heller.
Nej.
Frågan är hur lång tid det kommer ta.
Ja, vi sitter ju varje år, ni börjar bli trötta på mig då, för jag gillar ju att prata det här med målskytte. Du vet ju sen AIK-tiden också när vi jobbade tillsammans.
Ingen har gjort så många mål innebandy som Niklas Ide. Från distansen 40 centimeter från mållinjen.
Så. Det var inte svårt. Men just med Loob, just det här målskyttet också. Du träffar honom, du bor ju i Karlstad nu också. Just den här hungern att alltid vilja vara där på rätt plats också, hela tiden.
Nej, men Håkan var en av mina bästa chefer. Du är en fantastisk chef här och jag älskar våra chefer. Ja, men du är inofficiell chef. Ja, men jag gillar Berglund och Segerborg.
Säg det till sportchefen att han vill ha högre lön.
men hela gänget, men det som jag gillar med Håkan som det är här nu också, att dörren var alltid öppen. Så jag kunde gå in på hans kontor där i Löfbergs Arena och han berättade och hade visioner om framtiden och så jag kom alltid ut inspirerad. Mm. Så på det sättet var han underbar. Jag minns ibland det gick troll i målskyttet. Han klippte ihop en Steven Stamkos-video då och var ner och visade spelarna hur målskyttet går till i NHL och så. Så att han är ju... Jag gillar både den här passionen och det Håkan sa... Som målskytt, om du tar på dig, det vet ju du också, då är det en press. Mm. Att våga leva med den pressen. Mm. Och han tror mycket på visualisering, att man liksom föreställer sig, kommer jag där, då ska jag göra så. Mm. Att man ser det innan man gör det. Så att han är en väldigt intressant person och dessutom passionerad också. Kanske senare i programmet jag kan berätta vad han gjorde en gång när det inte spelade var så bra och han kom ner och var förbannad i omklädningsrummet, men det kanske inte är nu det.
Du får kolla på det. Det är ju jättebra, för vi ska just prata lite omklädningsrum, så den här övergången är den bästa du har gjort i historien. Det är för du krävs en Granqvist att du skulle hitta den där röda tråden, för en av de största stjärnorna nu, om Lo var det tidigare, är ju William Nylander, och Jonathan Lindqvist satte sig med det Torontos stjärna som är inne på sin 11:e säsong i det där Toronto omklädningsrummet för att prata just om livet i omklädningsrummet.
Vem är jag? Jag får fråga mina lagkamrater om.
Ja, det kommer jag. Det gör jag också. Men om du ska gissa vad de svarar, vad tror du då?
Jag vet inte. Att jag är chill. Jag vet inte vad de säger.
Ja. Tänker du någonsin, är du bara dig själv? Tänker du någonsin på att ja, men det ändå, men du har ögon på dig, eller?
Nej. Nej, ibland blir det en liten... När man... Ja... Bara lackar ur och det, men det är sånt som händer. Man vill ju bara vinna, så att det som händer med för mesta del, så tror jag att jag är ganska lugn om det.
Ja, men lacka ur, då vet jag en som känner igen det. Lasse Lacka. Det gör du ju ofta i sporthuset i en podcast där. Men just det här, jag vet att det intresserar dig lite, för du har varit med och bygga lag i en annan sport än hockey, innebandyn också. Men just det här med ett omklädningsrum och det här livet och roll i ett lag. Mm. Vad tänker du kring det för att nå framgång?
Dels tänker jag på att jag vet att de i NHL öppnar omklädningsrummen för media efter matchen, ja. Men det är väl bara ett av omklädningsrummen, alla lirarna är ett annat. Sitter media och fikar i första.
Ja, så är det.
Jag tyckte Jonathans intervju här, man ser att William Nylander tycks trivas. Ja. Han bjuder på ett leende, han blir liksom han är för mig. Det är en superstjärna. Men jag har lite svårt att känna vem är han? Vart är han på väg? Var kommer
Varför
vi
då tror du?
Nej, jag vet inte. Jag har liksom inte fått. Jag hörde han fick guldpucken, Adam Johansson som jobbar med mig på TV4 också, och Sportexpert. Han gjorde en intervju med honom i 25 minuter. Jag kände, jag fick inte, vem är han? Jag vill veta mer om William Nylander liksom på något sätt. Alltså hur mycket brinner han för Toronto Maple Leafs eller för sina lagkamrater eller för sitt eget målskytte eller vad det nu är. Och jag är inte tuggkrig, jag vet bara inte.
Vet du vad du kan göra då? Gå in på hans YouTube-kanal.
Jo, jag såg ju det här avsnittet. Jo, jag såg han när man var hemma under sommaren.
Ja, precis. Och för jag gjorde om samma nyfikenhet som du uttrycker här. Gick jag in där och tittade på två avsnitt. Men det blir ändå inte att man riktigt lär känna honom på insidan. Jag har haft en tes om han var ju med och vann när du kommenterade 2017. När han var bakom de här superstjärnorna. Exakt. Henrik Lundqvist, Niklas Bäckström. Den rollen som gubben i lådan med sin verktygslåda. Exakt. Och han kan göra det oväntade. Och där är han ju genialisk. Ja. Men det krävs att det finns karaktärer. Och i Toronto till exempel med Matthews, som inte känns som någon riktigt klockren kapten ju. Han tog ju Tavares är, nu ska vi inte hamna på det.
Nej,
men det som är intressant är ju i rätt miljö, och det hoppas jag nu när Landeskog är tillbaka i Tre Kronor och vi har de här karaktärerna, Viktor Hedman förhoppningsvis hinner tillbaka från skadan, armbågen opererad nu, att han då kan vara den här gubben i lådan bakom, så att han inte behöver gå längst fram.
Alltså Gabriel Landeskog är en av de absolut viktigaste komponenterna i min uppfattning för det svenska OS-laget av skäl som du exakt nu pekar på. Och för att binda det med omklädningsrumsdelen, alltså jag menar så här, det ska vara stängt där. Det ska gärna vara vi mot världen i grundkänslan i ett omklädningsrum. Framförallt om du är ett lag som inte är så omtyckt av de andra. Det är rena rama drömmen. Det är rena rama drömmen, för då blir det här vi mot världen lite grann liksom så. Vi kan väl gälla flera idrotter, jag vet inte hur det är.
Det gillar inte det, men... Jag gillar att uttrycka vi mot världen.
Jag förstår ju vad du menar, men det blir lätt till att världen är ju så mycket för många andra. Man målar in sin lilla bild, men det är ju viktigt att få den där med stängd dörr.
Jo, men exakt. Och det är vi som är här inne som ska göra det här tillsammans. Jag brukar alltid säga kollektiv samhandling, ett otroligt jobbigt ord. Men liksom, vi måste göra det tillsammans. Ja. Vi måste göra det här, och du måste vara beredd. Och du måste vara beredd att göra precis allt för att stoppa den där pucken och nå fram till keepern. Tvärtom, du måste stoppa pucken för att den ska nå fram till keepern. Alltså, det här är gemensamt, och jag ska stå i bås och jubla över det. En skottteckning, det är en skottteckning i en titel. Alltså, så måste det vara. Och det här måste vara... Och när jag ser några av de här som... Att jag blir tokig på elitidrott när de glider ikring. Alltså, jag kan bli... Och det vet ju du. Ja. Jag kan brinna av... Och det var innebandy vi jobbade ihop tillsammans med innebandy. Nu garvar ni som sitter där. Ni sitter och tittar på The Fucking National Hockey League och han sitter och pratar om floorball. Men det är samma grej. Det är samma grej i ramen för vad du ska göra. Du måste brinna för det. I Nordamerika kommer de spelare hit och dit och de tjänar enorma pengar. Och kanske inte bryr sig lika mycket. Men för mig är det allt. Och det, om vi ska koppla det till OS. För mig är det det svenska. Det jag såg av det svenska laget i Four Nations Face-Off i februari. Vilken match. Gud, jag andades ju inte första, de här första 9 sekunderna mellan Kanada och USA. Det är det värsta man sett. Jag andades ju inte.
Det var nästa nivå.
Tog ju 5-6 minuter att spela, eller vad det nu var. Jag andades inte. Det är helt otroligt att hålla andan så länge. Som Åke Strömmer, en klassisk radiokommentator. Han andas heller aldrig. Men i grund och botten, ville de verkligen det här tillsammans, de svenska spelarna? Var det att det var...
Jag är beredd att göra allt för att laget ska vinna.
Ja, och det är där jag ligger i det här gränssnittet. Och då menar jag så här, ja, men då sitter du kanske och tänker så här, fan, den där skalliga gubben där, han är ju inte klok, han är ju galen. Nej, men det kanske är det idrottsrelativt galet sätt som krävs. Visa att du vill vinna!
Och det är det som är lagets hjärta i omklädningsrummet. Det är där, du pratar om ramar, det är tydliga ramar. Så här beter vi oss mot varandra. Men där ska man kunna vara sig själv. Och sen committar man till vad man kommer överens om tillsammans med coacherna. Exakt. Och så behöver, oavsett om du spelar 0 minuter eller 27 minuter, så ger du allt du har. Exakt. För att laget, och i det här fallet om vi pratar OS, Tre Kronor ska vinna sitt tredje OS-guld. Och då spelar det ingen roll vad du heter, för du behöver köpa in till det. Och det är ju också ledarna, staben, att förmedla det till spelarna.
Ja, och ledarskap är ju också, vi pratar Håkan Loob kommer att visa bilder eller vad det nu är för någonting, men ledarskap är ju också att när du kommer in i omklädningsrummet som ledare, att inte gå fram till de högt uppburna landslagsstjärnorna som liksom är enormt hög nivå, utan du går fram till de som är förstaårsjuniorer eller du går fram till fjärde kedjan. Läget, du kanske har lite känsla för att hur är det? Jag hörde att det var sjukdom hemma eller det var liksom, hur är det nu? För det är ju så du bygger ett förtroende genom att visa intresse för människor.
Ja, alla känner sig sedda, oavsett. Och också delaktig och uppskattade. För det är kanske en lilla, kanske 0 minuter för en tredje målvakt eller backupmålvakt. Men de bidrar på träning, de bidrar med positiv energi till den som blir stjärnan som avgör OS-finalen.
Nu kommer in en och säger så här, jag tittar på dina underliggande siffror, du är inte så bra, men tjena.
Och det är ju en aspekt som är... Om man tar med det på ett bra sätt, då är det ju en viktig faktor att ha med sig. Men man får inte bli för akademisk, för hockey är ändå en sport av kött och blod och mycket passion.
Ja, och det handlar om att vinna i slutändan. Så
vilket
måste
textmeddelande
göra...
från Tom. Lugna ner dig, skrev han.
Tommy Åström.
Ja, det är bra att han
håller koll på det här också. Vet du. Ja, men det ska ju lacka, det är det han vill i podcasten. Så att det måste ju få hända. Ja. Och vi har ju väldigt många minnen när du har kommenterat svensk hockey. Du ska få göra det nu igen med 3 Kronor. Ja, om några månader i februari när det är igång där i Milano. Men dina 3 främsta minnen av 3 Kronor som du har kommenterat, Lasse. Mm. Om vi börjar med 1994, och då var det olympiska spelarna också.
Ja, första, då är ju Foppas straff. Ja. Salo straffräddning. Första svenska olympiska guldet. Titta på det här. Det blev ju, det där är ju frimärket. Ja. Fast det var en sån här helikopterbild då, om man så säger. Ja. Corey Hirsch luggas ju, luras utav Peter Forsberg.
Vad betyder det här för dig?
Ja, men det här är ju alltså tilläggsstraffar. De har ju spelat färdigt 5 straffar var och inte kunnat skilja Sverige och Kanada åt. Då blir det tilläggsstraff ju. Då kommer Peter Forsberg. Och då gör han den där dragningen. Alltså han går kraftfullt åt ena sidan, så kallad Kenta Nilsson. Ja. Sen lägger han tillbaka. Corey Hirsch går med. Ja, ni kan det där. Ja. Och så lägger han in i öppen kasse. Otroligt. Ja. Lars Gunnar Jansson som jag pratar gärna om Elge, som ju lämnade oss här alldeles nyligen, ska begravas senare i veckan. Ja. Men alltså när han går igång liksom, då var det speciellt. Det var ingen snack om det. Och så gör Salo räddningen sen. Man ska inte glömma det.
Nej, det är lätt till att det blir det.
Tommy Salo gör ju en räddning sen på Peter Nedved. Ja. Och Sverige blir olympiska mästare. För första gången. Släng upp den där benskyddet, vet du. Kan
vilken slidning.
Eller hur?
Ja, det är otroligt.
Och på den tiden det var okej att göra.
Och vilket år det var, 94. Sen hade du ju fotbollen där också.
Ja, det var ju som straffarna i solen. Straffarna i solen. Sverige slog Rumänien. Sverige spelade alltså semifinal mot Brasilien i ett världsmästerskap i fotboll.
Ja. Ja, häftigt år det där.
Inte så vanligt.
Nej. Men vi får hoppa fram en bit i tiden sen för att landa vid 2003. VM, en kvartsfinal i hockey-VM. Hur häftigt kan det vara? Jo, det kan vara helt underbart. Framförallt för dig som kommenterar den. Alltså, ja. Nu är den här vändningen mot Finland.
Ja, den är ju... Sverige gjorde 1-0 i den här matchen. Finland vände till 5-1. Och att vara i Finland i Hartwall Arena när Finland utklassar Sverige leder med 5-1. Det är sånt vansinnigt drag så det är ingen som begriper. Drömmål av Peter Forsberg. Lite bortglömt i svensk hockeyshistoria. Det står 5-4 Finland när han här i mitten på tredje perioden kliver runt och gör målköksvägen. Ronny Sundin, Per-Johan Axson styr in den. Sundins blick där när han jublar över 6-5 mål mot Sverige.
Lite halvgalen.
Ja, herregud. Den är ju helgalen. Det finns en sån, sån stillbild. Underbart.
Alltså. Och vad sa du till LG efter det här i ditt referat?
Det går inte att hålla på, sa jag. Det var många som hoppades att jag skulle.
Det går alldeles
där är vilket. Titta. Ja. Men alltså, det här räcker ju som omslag för vad det handlar om.
Ja, men det borde sitta tapetserad i Tre Kronors omklädningsrum.
Jag tror de brukar ha den ibland, va? Så.
Jag tror att det ligger...
För det är det där det handlar om. Det. Alltså de här välpolerade ytan i intervjuer och det. Ibland får man se bakom kulisserna när det spårar lite som Sam Hallam och så vidare. Ibland är det äkta känslor som man normalt inte ser. Men just det här brinnet att man bryr sig så mycket som Mats Sundin visar där. Exakt. Det är det vi vill se av Tre Kronor i februari.
Ja, ett OS då.
När får du den? Det låter som jag jagar William Nylander. Det gör inte alls. Det är en superstjärna. Vilket skott. Vilken, alltså hela paket. Men har han den blicken någon gång? Eller nej, det är inte en blick åt det hållet. Och i så fall, jag skulle liksom bara... Ja. Jag skulle visa honom den bilden och prata om det.
Ja. Men vet du en sak? Jag tror så här att när Gabriel Landeskog och sådana visar vägen, Joel Eriksson Ek och med flera, då kan han komma med som gubben i lådan och vara lite obrydd och göra skillnad när anspänningen är som störst. Det är min förhoppning. Mm. Så du kommer nog aldrig få se den där Mats Sundin-blicken
på det. Nej, men absolut. Men alltså... Vem har offrat mer för en idrottslig framgång än Gabriel Landeskog? Vi kan komma tillbaka till ämnet. Men liksom... Det är, kolla på den här serien.
Clean sheet.
Tre år tillbaka. Mm. Alltså för att komma tillbaka från en skada. Ingen har kommit tillbaka ifrån.
Vilken kämpe.
Och då ska de försöka göra nu då. Han kommer väl få vara kapten också. Och vara det som Mats Sundin var 2006. För det landar högt hos dig också. Alltså 2006 och 3-2-segern i finalen över ärkerivalen Finland. Berätta om det.
Svensk ishockeys mest klassiska mål genom tiderna.
Berätta.
Måste det ju vara när Sverige gör det vinnande 2-1 målet mot Finland i OS-finalen i Turin 2006. Och det är Niklas Lidström som gör det. Han assisteras utav Peter Forsberg och Mats Sundin.
För
evigt står det i resultatraden över matchfakta. Sverige, Tre Kronor är olympiska mästare och så står det i raden över. Och så kan man lägga till, finns alltid Henrik en målvaktsgrej att lägga till.
Räddning på Jokinen.
Lundqvist är lite ur balans. Ja. Jokinen, var det 25 sekunder kvar? Finland tagit ut målvakt, ligger på en alldeles enormt. Ingen har pratat så fort någonsin som alla gjorde just då. Det var otroligt spännande och pucken stötte in. Och så skjuter. Och Lundqvist räddar. Och ja visst, det är otroligt.
Och Vikegård skrek, den ska ut! Pucken!
Det var Lindeborg som kommenterade med
Niklas Vikegård på SVT.
Vi har ju inte rättigheterna där. Vi gjorde ju olympiska spelen i hockey 2014. Senaste gången, det var best on best. Men vi gjorde så 2014 att vi reste till OS-guldhjältens stad, Västerås. Niklas Lidström, han bor ju där numera. Så ville vi återskapa det här målet med hjälp av guldhjälten från 98, Johan Thornberg, som fick vara Peter Forsberg. Jag fick äran vara Mats Sundin och Lidas var självklart Niklas Lidström. Första försöket, det såg ut så här.
Det var ju Sundin som tekade, eller hur, när klubban gick av.
Ja. Foppa kanske blir lite besviken att jag får vara han nu då. jag tror Sudden kommer vara ganska nöjd med dig där.
Ja, jag tror det. Men då var det ju alltså att egentligen förlorade han teken, Sudden.
Ja. Jag tror pucken bara hamnar på den här ytan bredvid kan man säga, det Foppa.
Ja, vi kör igång, får vi se vad som händer, ja? Yes. Så det finns! Ja! Ja!
Oh! Ah? Jag sköter på andra sidan, men jag vill inte träffa Johan.
Du skulle skjuta högt, ja. Ja, det var inte så illa, va? Det var lite sämre dropp av mig.
Ja, droppen var lite. Jag fick justera lite när jag kom in. Ja,
men jag kan garantera att det hade varit mål idag också.
Vad säger man om det på första tagningen? Han bytte kryss för att vara snäll mot Thornberg där, som ju, vi hade ju inga hjälmar på, så det var ju dumt. Men ändå.
Lidström, the perfect human, alltså. Det är helt
makalöst. Men att det är de tre som gör det mål.
Det är en fin redaktionell idé får man ändå säga. Ja, vi har inte rättigheterna så vi fixar till det så här.
Och ödmjuk jag var det också med Suddan. Suddan ska vara nöjd. Jag bara, jag var inne.
Du serverar på silverfat. Han kunde ju åka rakt in i pucken, Linus.
Han var inte helt nöjd med den här droppen. Han justerade det snyggt där som han alltid gör. Nej, men det var häftigt det där. Det guldet, vad betyder det för svensk hockey, Erik?
Ja, men enormt. Om vi blickar på det, just eliten av eliten, det skapar ju förebilder. Det skapar ju drömmar hos unga tjejer och killar som vill bli som en Sundin, Foppa, Henrik Lundqvist. Och det är därför det är så viktigt med framgångar för Tre Kronor, så att drömmar föds. Och svensk hockey, vi har ju pratat om den här strategi 2030 om att det ska vara bäst i världen och det ska vara Sveriges mest engagerande idrott och bästa föreningslivet och så. Att det ska vara över 100 000 aktiva.
100 000?
2030. Ja. Och ska man nå det, då behöver man verkligen ha en miljö som är välkomnande och tar hand om människor som kommer, på tal om omklädningsrum och så. Men det behövs också framgångar på eliten så att de här förebilderna blir ambassadörer för världens häftigaste sport.
Ja, för det finns ju den andra sidan också. Vi vet ju att det har gått lite tungt nu. Visst, det har varit 2 brons, men ändå, men det finns ju tunga nederlag också. Nu har vi ju pratat framgångar här, Lasse. Men du har ju jobbat och varit nära lagen som inte har lyckats. Vi kommer ju ihåg 98 i Nagano var det ju ute i kvartsfinal var de mot Finland, men sen 2002 när det blev de här rubrikerna, skyldiga, de svek sitt land, det ordentlig rubrik där. Och jag vet att du var involverad också efter din kommentering där.
När man... resultatet står med siffror svarta som döden i resultatlistan.
Mot Belarus med stjärnlaget.
De svek sig det,
hur var det där? Alltså känslomässigt?
Jag blev ju anmäld till granskningsnämnden som heter på den tiden för att ha uttryckt mig nedlåtande i radiosändningen om svenska medborgare i tjänst utomlands. Men alltså radiokommenteringen som finns, det finns ju att hitta om man vill bli depp en stund.
men idrott är upp och ner.
Ja, det är ju definitivt. Men alltså, jag sa ju 3 saker huvudsakligen i den där kommenteringen, vi ska prata om den då. Den ena var ju att det är det största enskilda svenska i idrottsfiaskot sedan Japan 36. Och då sa jag alltså Japan 36 ungefär som någonting som alla människor visste. Och
om du det var fotbollen, va?
Tittar på det och lyssnar. Ja, exakt. Kanske inte har koll på det att Sverige förlorade en match i den olympiska fotbollsturneringen i Berlin 1936.
Japaner.
Exakt, med 3-2. Den är känd för Sven Järings kommentering. Japan som hoppar, Japan som kastar sig. De är riktigt stora, men de är viga. Men liksom, mycket märkligt, men det sa jag, det största fiaskot sen jag på sig. Sen sa jag att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen, och det tycker jag är att ta i, men det var liksom ändå... och sen att jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och kommenterar det här skiten. Men det är ju helt ointressant. Det ska bara bestrykas, och det var ju dumt att säga så. Men samtidigt vill jag säga så här, om du ställer följdfrågan, att står du för det här? Jag står för det som sas, men jag hade gjort annorlunda idag. Tagit ett steg tillbaka, haft det bredare perspektivet och sänkt tonläget. Därför att det är liksom man behöver förhålla sig till ett idrottsresultat för att det är idrott. Samtidigt som jag tidigare sa att vill du vinna så krävs det vansinnigt mycket. Och du måste vara beredd att satsa och investera av dig själv. Men om du inte lyckas behöver heller inte liksom, de absolut starkaste brösttonerna tas vid. Jag kan berätta, det har ni, någon kanske hört, men efter matchen, och det var ju en ganska tydlig, Sverige åkte ut där mot Vitryssland i kvartsfinal alltså. En enorm underskattning, och det här har vi pratat om i svensk idrott så många gånger. Jag ringde hem. Det var inte mobiltelefon, men jag ringde hem till mamma och pappa då för att säga att matchen var slut. Och då var det min mamma som svarade. Hon var båda i döda nu. Men hon var helt ointresserad av idrott. Helt ointresserad. Men hon lyssnade ju för att det var jag i radio då. Och då svarade hon, och då sa hon det. Jaha, där är du. Sitta och bete sig på detta viset
det var
i svensk radio med den goda uppfostran du har fått. Det är inte så man ska... Jättearg. Och jag... Och sen rasslade till i luren så här. Och så kom farsan istället. Och då sa han, ta det lugnt grabben, hon har ingen aning, du gjorde det jävligt bra.
Då kändes det.
Så då var det bättre igen.
Yin och yang.
Det är som ni säger, upp och ner. Det är så det är.
Jo, men det är så. Just det här bevaka lag som man följer så nära också. Vi gjorde ju det med 3 Kronor nu till exempel. Jättehöga förväntningar. Det blir en balansgång. Det är inte det lättaste som journalist på andra sidan heller.
Nej, det är ju inte det. Men det beror på vars bågen spänns. Ja. Där var det ju guld som gällde. Och det är samma i VM här i maj. Och det är det som folk behöver förstå. Att besvikelsen blir ju enorm. Och mest besvikna är ju såklart spelarna själva och ledarna själva. Men även, folk hemma i sofforna är besvikna och vi som bevakar blir besvikna. Och så uttrycker man ju, med fast i hand så kanske man skulle uttrycka sig lite annorlunda. I mitt fall stod jag och svor väldigt mycket i en paus. Jag tyckte det var för dålig inställning, för dålig insats. Och sen jag och Sam hade rökt ihop efteråt och pratade. Och det är ju sånt där som man normalt inte ser ut i rutan, utan det är ganska polerat i vanliga fall, men här var det som bakom kulisserna i valfritt rum som kan hända. Och det viktiga för folk att förstå att sen efter det då lugnar man ner sig och tänker okej, vad hade jag kunnat gjort annorlunda, och det är ju bägge parter, jag hade kunnat gjort si eller så, men just att man bryr sig, det är viktigt att sport ska vara känslor och få vara engagerande.
Ja, och vi har ju snackat om det här, ni var ju, ni var ju båda gäster i sporthuset, hos sporthuset, vår podcast av Tommy Åström och jag och Jens Fjäs, men ni var ju båda gäster där, vi snackade om det då, men grejen är så här, det är så otroligt vanligt skulle jag påstå, att en person har en åsikt utanför sändning som kan vara väldigt, väldigt stark, väldigt skarp. I det här fallet hade du som expert den åsikten i sändning som var väldigt skarp. Men när själva huvudpersonen sen som
då
är
föremål för kritik,
så backar man gärna, man friserar det, man blir lite annorlunda i sitt sätt att uttrycka sig. Det gjorde inte ni, det gjorde inte du. Nej. Och det förtjänar en enorm respekt. Mm. Därför att då står man för det man tycker och står för det man säger. Sen är det en annan sak vad, vad den här huvudpersonen, det här var ju Sam Hallam i detta fallet, vad han svarar och hur han väljer att ta sig an kritiken, om han tycker den är orättfärdig eller om han blir arg eller om han beter sig. Det är en annan sak. Men att som ingångsvärd i den intervjun. För jag tänkte nämligen när jag satt och såg det här. Ja, nu ska det bli spännande att se. För det gick ut pipan. Sverige torskar ju. Herregud vad dåligt. Så är det. Alla bara och nu ska det bli intressant. Vad gör de av det här? För jag tänkte att det är så svårt. Du vet ju precis. Jag är programledare mellan varven också. Det vi kör i TV4. Och du vet ju precis det här. Det här kom ju liksom, men då var det kvar. Och då blir det ju så otroligt intressant. Alltså du tittar på det, du blir ju framåtlutad. Du vill ju ha mera, jag vill höra mera. Så.
Men det är bakom kulisserna på, i det här fallet var det två väldigt griniga gubbar som var besvikna på olika håll, och då blir det den typen av clash. Men sen så, det som är intressant efteråt är ju, då får man rannsaka sig själv och sen så prata ut efteråt, vad var det som hände och vad kan vi lära oss av det här?
Ja, för du har ju kritiserat, eller experten i det här fallet har ju kritiserat det faktiska yrkesutövandet. Det är ju, det är ju prestationen på isen och för. Det är ju inte så att man har kritiserat personen.
Nej.
Att vad du ser, du är skallig och du har glasögon. Det är ju inte så att han tar... Det handlar om kritik av en yrkesprestation. Och är det elit vi pratar om i yttersta delen? Jag menar, det märker ju vi av också. Vi får ju då en och annan gång höra vilken totalsopa man är, för man kommenterar dåligt. Men det är klart, jag brukar inte svara de som attackerar att de tycker jag är ful och fet eller vad det nu är. Det brukar...
Du är smal, jag är fet.
Det brukar jag skita i. Men däremot, de som har synpunkter på en yrkesprestation, det är helt tillåtet.
Jag vill bara, sista grejen bara, förlåt.
Man kan lyssna på det här i sporthuset. Det ska inte gå tillbaka
för mycket. Säga en grej. Det är intressant att det är ju inte personligt. Men känslan blir när man har coachat och gett allt som de gör, absolut. Men har kommit snett igen, det blir inte den prestation man vill, då känns allting personligt. Och det vet jag ju själv som coach. Man ger allt. Och får man då kritik, då känns det personligt. Även om det i sak egentligen inte är det.
Exakt.
Gå vidare.
Ja, men jag går vidare. Det finns ju bara ett sätt att lösa den här grejen. Och det är att vinna. Vad gör bäst att vinna? Precis som USA gjorde i hockey-VM.
Ja, snyggt.
Då är det lugnt liksom med det här. Och det handlar ju om att vinna den ädlaste valören på den här medaljen i februari i Milano. Bäst om bäst. Första gången på riktigt då sen 2014. Det var ju en ordentlig uppvärmning här som vi såg på Viaplay när vi var över i Boston och Montreal. Det får de här, Erik.
Ja.
Senast då vann ju Kanada efter förlängning där mot USA. Nu ska ni få rangordna de här. Du kan ju hålla upp på vilka flaggor det är.
Så
ska
Vad tror du, Lasse?
Hur jag tror det kommer sluta
på
det. Jag kommer att klä mig precis.
När använde jag hängde jag kläder
så? Ja, jag kan säga att jag
gör inte det. Har du torktumlare
eller? Här har ni nu så att ni från Lasse sett här bort att det är höger sett för mig, så ska ni ha det laget ni tror, alltså som ni anser favorit just nu, alltså här. Och sen så går det ner då guld, silver, brons. Och jag har tagit ut de sex starkaste kandidaterna. Respekt i Tyskland inte med nu. Men de andra med här nu. Så ni får börja placera in de här.
Det var ju väldigt bra i OS 2018.
Börjar vi med, börjar vi med femman då?
Ja, eller sexan. Har du inte sex?
Två, fyra, ja sex.
Ja. Så ni börjar med den så kan ni den till Lasse, kan han hänga upp den här på tvättlinan kanske.
Vad säger vi där? Är det Schweiz eller Finland?
Är det här ettan eller?
Här har vi ettan, ja.
Schweiz, Finland eller Tjeckien som är...
Och det är TV, sexa. Så det måste gå ganska rätt ändå.
Vilken vill du ha vinn? Är det jag som ska? Är det jag som ska?
Du får hjälpa, du är expert, så du får hjälpa Lasse. Vi är ju bara på
grabbarna. Ja, USA vinner ju.
USA vinner, säger Lasse.
Ja.
Då tar vi dem på ettan. Alltså kan Erik tänka ut sen vilka du tror kommer att ha silver, Erik? Då?
Jaha, okej, vi börjar med ettan.
Ja.
Jag tror Kanada. Ja. Det här är de två stora favoriterna.
Ja. Det här blir ju finalen.
Det kan ju bli en repris på Lake Placid 1980 i USA.
En glaskar final.
Ja. 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 Ja.
Brons. Jag tror Sverige kommer att ta bronset.
Ja, där har jag en skild uppfattning.
Jag hoppas...
Vad har du Lasse där? Vad tror du?
Schweiz.
Schweiz på brons för Lasse.
Jag hoppas på guld såklart.
Hör du Erik? Lasse tror alltså Schweiz på brons.
Mm. Ja, men Romagnosi måste komma tillbaka från sin skada och bli riktigt bra. Då är de där och nosar.
Ja, okej, då går vi dit. Det här är ju intressant. Vilket samarbete.
Ja.
Du kan ju det här med hänga tvätt, Lasse.
Ja.
Det gjorde du ju omklädningsrummet. Jag är på innebandy, kommer jag ihåg.
Ja, jag skötte träningsställen.
Mina byxor var upphängda och tröjan när jag kom till varje måndagsträning. Ja.
Men du torktumlar hemma nu.
Ja, den kör jag.
Du är bra på det fortfarande.
Femmare?
Ja, Tjeckien är ändå på uppgång.
Ja, definitivt Tjeckien före Finland. Finland har ju knappt...
Finland har... Nej.
Men de gillar ju, de kommer verkligen slå underläge.
Ja. Mm.
Nu får Erik
vi tar.
Och så tar du bort den sista, kan du ta ner den lite där? Ja,
precis. Så. Grej får man ju säga.
Mm. Ja, men vi är precis. Det är så här vi jobbar i receptionen.
Just nu, power ranking just nu. Sen ska vi vända på Sveriges flagga, jag tror det är något fel håll, va?
Ja, nu gör du det så.
Jag ber om ursäkt.
Kan du sätta den där, Lasse?
Ja,
Erik, varför skulle
kan du göra rätt?
Jag tror att folk hade förstått det där, men det är...
Ja, det
Finlands flagga.
Ja, ordning och reda, va?
Ja, Finlands flagga får du vända på det. Så vänta om. Och trillat ner.
Finlands flagga.
Så har vi det alltså. USA. Varför har du USA före Kanada?
Jag tycker Kanada är lite tur som man får nations. Jag tycker målvaktsfrågan, men det ska ju Erik svara på egentligen, är till USAs fördel.
Absolut till USAs fördel.
Det tror jag är det som avgör i jämna täta matcher.
Bästa målvakt, Binnington vann ju Four Nations för Kanada. Logan Thompson är egentligen bäst. Men han har kommit på oråd med Peter DeBoer och coachingstaben. Så det är inte säkert att han ens blir uttagen, vilket vore ju en skandal. För att han är ju den bästa målet just nu. USA och Matthew Tkachuk kommer tillbaka i bra slag. Och sen Quinn Hughes som inte var med i Four Nations, han kommer vara dominant på backen. USA är favoriter strax före Kanada. Och sen i vinnarhålet, får tala klarspråk.
Håller du Sverige som fyra, Lasse?
Eller femma till och med. Det kan man se med finalförlust. Men grejen är så här, jag hoppas ju såklart på en helt annan utdelning. Konungariket skulle behöva det. Vi behöver vinna fler saker än längdskidåkning dag.
Vi vann inte ens innebandy nu.
Nej, och dessutom kom fyra. Ja, det är såklart avgörande att Roman Rossi kan... Tjeckerna tycker jag är lite... Det är lite taskigt mot våra finska vänner att ens flagga hamnar upp på
det hela tiden.
Men jag tycker man ska sänka förväntningar för Sverige. Ja. Jag tror att det är bra för svensk hockey att inte ha de starkaste förväntningarna på sig. Men av det vi såg... Nu spelar de i Europa, det ska man ju veta, även om det är nästan är NHL-mått på rinken. De mätte ju fel där när de byggde det, men ändå...
Ja, men nu är Finland intressant.
Bra idé det här med...
Ja, eller hur? Istället för massa grafik så gör vi det enkelt. Men se upp för Finland. Det finns tradition Finland.
De är bäst när de är...
Överraska. Vi kommer ihåg, var det VM 2019 när de skrällde och vann med ett lag som inte var så. Och det är klart att Finland hamnar långt ner när Barkov är skadad. Det är ju en av de där stjärnorna som vi inte kommer se i OS. Men det finns ju andra. Sebastian Aho till exempel.
Mm. So pumped. I mean, remember watching Olympics... Basically, any time Team Finland played, but the Olympics is always a little bit more special. Even, 06, I was 9, obviously heartbreaking how we lost to you guys, but the still remember like watching games and like feeling like that tournament went really well till the end. It didn't. That tells you like you, I don't know, as a fan, as a little kid, you were rooting for Team Finland and watching those games very closely, and it became a dream, and now it's definitely more of a goal to be able to play there and best on best internationally. It's special, right? Like as a fan, it's great. As a player, it's great to play those games. So pumped.
I mean, it was very, very close. 06. It was only the one goal. Like, what would you? So it is possible. Like, what do you think it would mean for Finland if you guys win a gold medal in a best on best Olympic tournament?
It would mean a ton. I mean, obviously we won the Olympic last Olympics, but obviously NHL wasn't there. You know, it's something that we all dreamed of, and I think we have a good generation of Finnish players, and I think it's even more special that you grow up with those guys and you play the junior international teams and they become really good friends of you, and now we all kind of play in different teams in the NHL in different roles, and then when you go back together, I think it's like the special bond with when you play for the team. For me.
Representera landslaget är några av mina finaste minnen, och få spela för landslaget i OS, det hade ju varit enormt stort och enormt kul, så det är ju ingenting man kanske går och tänker på dagligen, men det är ju klart att det hade varit en jäkligt roligt sätt att få en liten extra liksom motivation mitt i säsongen.
Vad skulle du bidra med om du blev tagen till det här laget, tror du?
Nej, men jag tror jag har varit med länge nu. Jag tror en stabilitet, den där offensiv och defensiv, en tvåvägsback liksom, att jag kan spela i alla situationer. Väldigt enkel på att anpassa mig. Har spelat mot de bästa ligan, bästa spelarna i ligan. Jag har fått möta det andra lagets bästa femma i princip sedan jag började i NHL sedan jag var 19. Så jag har mycket erfarenhet av att spela och shut down de bästa spelarna, och tror att min erfarenhet just där och sen den typen av spelare är. Jag tror att vi svenskar har ju många backar som är väldigt duktiga i att ta pucken från egen zon upp i anfallsmässigt. Och sist när jag spelade med landslaget så var det ju mycket det vi snackade om, att backarna är vår styrka. Och använda det också, att verkligen nyttja den styrkan i en turnering, att visa och bära upp puckarna och liksom aktivera och allt vad det har och innebär.
Mm. Hampus Lindholm, han stod ju skadad i Four Nations och gästade mig, Peter Forsberg, kommer ihåg. Hampus Lindholm till OS?
100%! Ja. Alltså väldigt, väldigt stabil back. Bra, han säger det själv. Spelar mot motståndarnas stjärnor och gör det förbaskat jobbigt för jänkarna och kanadensarna.
Och skadefri.
Skadefri,
det är nyckeln.
Mm. Ja, vi får se vad de hittar på där, staben, när de ska utse det här laget. Åtre Kronor, det är ju Sam Hallam där i spetsen. Och just med coacher, ja, den konkurrensen är ju lika hård som den är på spelarsidan. Vilka stjärnbås det kommer vara där borta. Erik, får ta ut de tre främsta coacherna. John Cooper, Kanada, Mike Sullivan, USA och Jukka Jalonen, Italien. Det är också lite intressant. Du får ge oss en bild varför det blir de här tre som hamnar i blickfånget, Erik.
Ja, men det här är ju absoluta toppcoacher i världen som har bevisat på den internationella nivån att de har den här fingertoppskänslan i avgörande lägen. Dels att skapa ramar och system som spelarna committar sig till, men just göra justeringar under resans gång. John Cooper, ja, men han har vunnit 2 Stanley Cup med Tampa. Han har vunnit, var vinnande coach i Four Nations. Han är en vinnare. Den tidigare advokaten John Cooper, han kan föra sig. Och sen då Mike Sullivan, Hulken som jag kallar honom, vann dubbla Stanley Cup med Pittsburgh där. Och var med då i staben också under Four Nations mot USA som blev tvåa. Och så Jukka Jalonen. Struktur, struktur, struktur.
Jo, och han ska möta Finland. Ja, precis. Är inte det härligt alltså? Är inte det
samma
härligt
grupp där.
Alltså? Jag pratade med Kai Kunnas, den legendariska kommentatorn för finländska Yle. Ja. Eller finlandssvenska Yle. Han sa det att han såg Finlands chanser fullständigt. Mm. Alltså så dåligt är det väl inte. Ja. En pessimist blir aldrig besviken.
Exakt. Han tänker så, ja.
Förväntningar låga, men just det här, utan Barkov, men Finland, det är ju superstjärnan i Finland. Floridas kapten.
Ja, den är ju jättejobbig.
Den är jobbig.
Men varför inte Sam Halla med på den här topp tre? Nu är det stora namn och du har väl hela staben med. Jag tänker, det är ju Stanley Cup-vinnare som står som assisterande coach i USA och Kanada.
Vi har några bubblare där bakom. Det är Radim Rulik, tjeckernas, som har varit vinnare på internationella scenen, både VM och JVM-guld. Och sen har vi då Sam Hallam, vi har Fischer i Schweiz, vi har Mikael Gat i Danmark, men de har inte på den internationella nivån visat det. Sam Hallam, jätteduktig i Växjö, vann 3 guld där tillsammans med Evertsson och på den nivån, men på den internationella nivån, det är någonting annat, det är kort tid, och att göra det där under den korta tiden som det blir ett OS, det är något helt annat än att coacha i SHL, så där finns det fortfarande mer att bevisa, men nu får ju Sam och hans stab chansen först då i OS i februari och sen i VM i Schweiz, att förhoppningsvis ta hem den ädlaste medaljen.
Men Lasse, ditt tips, nu ska jag inte sitta och tippa som journalist, det är inte det jag vill ha ut här, men du hade Sverige kanske inte ens på medalj. Hur mycket grundar det i sig just med coachstaben som Sverige har, ledarskapet?
Nej, men jag tror att det, alltså, i och med det beskedet att Sam Hallam ska sluta och ledarskapet ska bli så vidare, alltså grejen är ju så här, det är ju en vinnande coach som kom in. När Sam Hallam blev kontrakterad och anställd av Svenska ishockeyförbundet som ansvarig för det, då var det ju jubel i Hockey Sverige som jag minns det. Det var inte särskilt många som då kom och sa det här är ju bra, inte. Det är ju en vinnande coach, det är ju den trenden, och det är det vi behöver få fram. Det som har hänt är ju att gränssnittet har ju blivit ett sämre resultat, då kommer kritiken, och då är det mycket jobbigare att vara liksom den som ska svara på frågan och stå för, och svara på varför gick det så här? Varför var det så? Varför tränade ni inte powerplay? Och varför var det inte den? Och varför var det irriterat i början? Varför var det inte? Och då blir det en annan grej. Va? Så att, förhoppningsvis, jag har förstått att han har varit runt mycket i Nordamerika, hälsat på hemma och spelar. Liksom, och det behövs det här, att bygga upp det här förtroendet för att locka fram... jag tänkte säga lejonet i dig på något vis, men det är ju finska lejon. Ja. Men alltså locka fram den här delen som är, och det är mycket förtroende. Du måste också tycka att coachen är bra. Du måste tycka att, för att du ska få fram det här. För det är ju det som jag tyckte, jag såg inte riktigt det under Four Nations. Jag tycker, det hade jag gärna velat se mer av. Ett retat Tre Kronor på något vis. Där man stred, det är ett dåligt uttryck i dagens samtid, men slåss så att säga idrottsligt för varandra.
Men hur mycket kommer det förändras tror du nu när Gabriel Landeskog kommer vara en av dem som sitter där i
Nordkastrummet? Jag tycker på riktigt, alltså visst han är ju inte alls på den nivån han var förut som spelare. Såklart, han är väl glad varje gång han fortfarande kan lira utan att han måste avsluta karriären.
Han är fortfarande väldigt bra. Jag har sett honom mycket i Colorado, kommenterat 3 raka matcher. Han är bra, han kan spela var som helst i laget.
Men för mig är det, och då, för mig är det avgörande. Ah. Alltså du måste ha in det mindsetet i laget. För mig är det, och det fanns ju inte i Four Nations Face-off, då blev det insedda själva. Men för mig är det, var ju jätteviktigt om jag säger så.
Absolut, just det han står för. Han är ju mixen av var den mest omtänksamma, schyssta killen utanför och beredd att göra allt för att vinna med laget. Så kommer Alexander Sten in i staben också. Det tror jag är viktigt. Vinnare 2019 med St. Louis, kan hantera NHL-stjärnorna på ett bra sätt. Så förhoppningarna finns där, men de är inte favoriter.
Men tycker du att Sverige har ett lika starkt lag? Om du tittar det som USA och Kanada, när du bara tittar på...
Nej, men vi har väl massa frågetecken.
Hedman till exempel, ja.
Ja, Viktor Hedman skadad, men hur ser centersidan ut? Ja.
Och... Vilka målvakter?
Ja, herregud, alltså det finns ju inte... Och där måste... Det är ju helt avgörande. Mm.
Vilka vill du ha? Eller...
Han måste hitta rätt. Det ska ju Erik avgöra. Men alltså, Sam Hallam... eller vem det nu är, måste hitta rätt på målvaktsvalet. Ja. För det är ingen bra om du behöver känna att man kanske skulle ha valt något annat. Nej. Men Minnesota har väl bara... Du har plockat någon.
Ja, exakt. Ja, men Filip Gustafsson och The Wall of St. Paul, Jesper Wallstedt som har gjort sån succé. Precis. De två, för mig, är gjutna i OS-laget. Sen är frågan, är det Markström som letar efter form och haft en väldigt strulig höst? Eller Ullmark, eller är det...
Tisa lite med det, för du ska få berätta det i NHL-studion på söndag 18.30 med Peter Forsberg. Annars håll tredje valet där.
Annars tänkte jag avslöja att Tommy Åström i sporthuset har plockat ut sitt All-Star-team, och han tog ut Jakob Markström. Alltså i hela av alla som lirare som ska vara med i OS har han plockat ut All-Star-team, och då var Markström keeper.
Oj, det var vågat av Tommy. Hoppas han var rätt.
Han har inte sett Minnesota lira.
Nej, han har sett mycket och gjort mycket precis som du, Lasse. Men har du någonsin kommenterat NHL-hockey?
Hinner vi berätta? Jo, för tusan, det har jag gjort. Jag jobbade ju på nätterna åt dåvarande Kanal Plus för 25 år sedan.
Oj.
Och kommenterade NHL-hockey. Men grejen var att jag hade synen på NHL-hockey då var det ju också lite annorlunda än idag. Men ändå, synen på NHL-hockey hade jag lite svenska perspektiv. När de började veva och slåss så tyckte jag att nu slåss de. Det var fel. Jag vet inte, Christer hette han, jag är helt säker. Du kanske tittar nu, bodde i Borlänge då för 25 år sedan. Han skrev ett långt brev till mig där han skrev hur fullständigt idiotisk jag var som inte hade koll på att den killen som slogs hade den här bakgrunden i fight i olika slags, och den andra hade fighting bla bla bla. Och du ska inte sitta och fördöma en viktig del utav och så vidare och så vidare. Och då svarade jag honom, och då skrev jag det: tack Christer för dina synpunkter. Vi har ett par utmaningar ihop, alltså. Ett, jag kan ingenting. Två, jag har ytterligare 14 matcher att kommentera de kommande 2 månaderna. Och då svarade han: ta det lugnt, jag ska hjälpa dig. Han skickade mig inför varje match jag skulle göra, jag fick skicka mitt schema, så skickade han: det här är viktigt att tänka på. Christer.
Ja, det är otroligt med de personerna. Det är som jag, varje morgon får jag från en person där ute på Instagram som skickar svenska målskyttar och hur många assist de har gjort. Varje natt, varenda spelare. Det är fantastiskt.
Är det Erik det eller?
Nej, det är inte Erik.
Det var jag innan jag började i Färjestad.
Men du ska få kommentera och friska upp nu. Ladda upp lite inför OS här med din favoritspelare Gabriel Landeskog. För vi tar oss till
Stanley Cup-finalen 2022.
Oj! Vilken grej.
Colorado leder 3-2 i matcher.
Colorado går för titeln.
Ja, och Gabriel Landeskog gör ett av sina sista byten. Sen tog han vila i 3 år efter det med en skada. Så kasta oss in på det här. Du är kommentator, Erik är expertkommentator. Okay. Stanley Cup-finalen 2022 mellan dåvarande mästaren Tampa och Colorado.
Okej, okay. Då kör vi då, Erik. Här är vi. Ja, det där är ju, det är Landeskog som täcker Kutjerovs skott, ja.
Och skenan, den går av.
Ja,
den...
ja.
Ska vilken räddning.
Exakt, det måste ju vara avblåst här när det händer. Men Landeskogs skena går av. Landeskog behöver hjälp ut utav isen. Och Nathan McKinnon är där och puttar ut en krälande Landeskog till isen. Colorado går mot titeln.
Och det är symboliskt att McKinnon boxerar ut Landeskog. Och de får vinna för tredje gången. 96-01. Och nu 2022.
De kan vinna utan Peter Forsberg. Det är en rubrik det också. Det där är ju... Tänk att Nathan MacKinnon är den. Nu har jag slutat. Men tänk att det är MacKinnon som puttar ut Landeskog. Du är... Det här är ju, du är beredd att göra allt. Ja. Det är precis det handlar om.
Beredd att göra allt.
Vi summerade ganska bra allting det vi har pratat om. Hur man vinner ett mästerskap. Han gav allting där. Sen var kroppen så sargad så han kunde inte spela på ett par år. Och han gjorde det när det gäller som
mest. Det var bussigt att ni visade NHL-hockey i slow motion för mig i alla fall.
vi tänker det, OS. Det kommer gå ännu snabbare. Rinken är ju ännu mindre nu. Så att du
italienarna har lyckats göra den... inte ens hittat NHL-måtten.
Nej, de missade en meter.
Ja. Det får vi prata om på söndag.
Det ska bli kul att följa det där.
Men de sa, det spelar inte så stor roll, sa de. Jag undrar om de resonerar samma sak i 5 milen. Den är inte riktigt 5 milen. Det fattas några meter då.
Lasse, du ska få avsluta med att välja lite grejer här. Ja. Det finns 2 alternativ, vad du väljer. Okay. Och, lite grejer här. Vinna Prix d'Amérique med en egen häst. Du, Hasse Backe, äger den såklart. Eller kommentera hem ett nytt OS-guld 3 kronor.
Jag släpper OS-kommenteringen och vinner Prix d'Amérique.
Du gör det.
Ja, men det kan OS-kommenteringen.
Hur nära har du varit?
Lena Sundqvist. Johan Edlund, de är redo.
Hur nära har du varit att vinna?
I Prix d'Amérique, absolut inte. Det är ju världens största absolut mest. Men jag var väldigt nära, eller jag får. Vi var nära att vinna Hamiltonian faktiskt, vilket är det största loppet för 3-åriga hästar. 5 miljoner i första pris. But we... turned out second.
Så att,
förlåt,
så vi skulle att ha statest på lunchtravet i Rom idag, det är inte lika hett som jag och Jakob Markström har alltså.
Det är häftigt. Det är riktigt häftigt.
Nu går vi vidare.
Men den har inte vunnit en krona.
Men hästen mår ju inte bra, jag hört.
Jo,
den mår bra.
Men jag vill säga, jag var tydlig. Jag hoppas dock helst att Sverige vinner före att vi vinner Prix d'Amérique. Ja.
Nästa grej, vad väljer du? Vad lackar du mest på? VAR-granskning i fotboll eller videobedömningar i hockey?
Vi har ju inte VAR-granskning i allsvenskan i fotboll, så det får ju bli men jag tycker och nu kommer ju alla bli jättearga, men jag lider inte så mycket av VAR, men jag säger VAR-granskning då, jag gör det ändå, för jag tycker videobedömningen i hockey funkar bra.
Ja, bra. Se Phantom of the Opera för 190:e gången eller se New York Rangers mot New York Islanders i Madison Square Garden.
I give you my ticket, man. Jag är på Phantom of the Opera. Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Det är match 7.
Ja. Hur många gånger har du sett den?
Du var väl 190 då när du
blev den biljetten.
Jag ska tillbaka till New York faktiskt. Jag har glädjen att vara där i januari. Då ska jag gå och titta. Nej, förlåt, den går inte där länge. Helsike.
Lasse väljer. Lägga en straff som Fredrik Pettersson gjorde mot Kanada i Globen i hockey-VM 2013 var det väl. Eller lobba in den lite som Linus Omark gjorde ibland.
Nej. Pang.
Och hur låter det när man kommenterar?
Så ska man göra. Så där ska man ju göra! Men Sedin var ju före med någon så här läcker dragning.
Ja.
Och så kom Fredrik Pettersson och skickade in den. Ja. Det är sällan man har... Jag jobbar med Leif Bork då. Ja. Han garvar.
Ja.
Han tyckte så ska man ju göra.
Och den sista, vad väljer du? Bo granne med Beck-karaktären Valdemar, vila i frid. Eller dela balkong med Niklas Gide?
Ja, det var underbart. Men... När du blev uttvingad på balkongen, vi bodde in till varandra i Solna, då var det dålig någon match vi hade förlorat, så fick du ju höra hur dåliga alla hade varit. Inte du nödvändigtvis, men ändå. Nej, men alltså bäckgrannen är ju svårslagen, får man ju ändå säga.
Ja.
Vill du ha ett glas? Alla sorter fulla glas.
Vill du ha en stänk? Vet du att han hällde ut lite av whiskyn han fick? Har du berättat det?
Han är bakom där.
Visste du det?
Nej, han erkände ju det när han flyttade.
Ja, det var faktiskt så de där söndag. Jag skulle jobba med trav så här, jättetidigt på morgonen. Jag hade ju 7 sändningar. Lasse var väl ledig måndag, tisdag, onsdag till. Det var någon stor sändning i veckan. Och då fick jag den här whiskyn och då hängde ut över den lilla...
Det fanns en plåt
lite plåt där, vägg där. Och så drack jag det och sen så vände jag mig tillbaka medan Lasse pratade. För han pratade ju 95% av tiden. Så spottade jag ut den där dyra whisken och så dök jag upp där igen. Det var trevligt. Det var
jag tänkte, fan, pickna till av en jamare. Det är en bra kille.
Ja, det var en underbar tid.
Där vill man ju bo som tredje granne, fluga på väggen.
Det gjorde coach.
Ja.
Gjorde det?
Nästa uppgång dock.
Ja.
Men in till dig. Ulf Alstensson som var coach åt oss då. Ja.
Bodensare också, va?
Ja.
På tal om Norrbotten.
Alltså, hans mor är ju från...
Ni ser, det är kanske
Nathan Kangas.
Får vi prata mer?
Nu kommer musiken på till och med. Mål. Lasse, det var en ära att ha dig. Lycka till med jobbet på TV4 och med podcasten Sporthuset.
Tack så mycket.
Du får hälsa till Tommy och till Jens där också. Erik, tack så mycket.
Välkommen åter när du vill.
Ja, och NHL-studion söndag 18:30. Matchen är Washington mot Detroit.
Och Foppa är här då.
Foppa är här. Mm. Vi ska försöka jaga Niklas Bäckström också.
Jag tittar.
Glöm inte bort, god morgon NHL på torsdag, sen redan ikväll Premier League fotboll. Det är Manchester United som möter Bournemouth. Det kan bli en höjdare 21-0. Häng på den, Lasse.
Jajamän.
Tack för att ni har tittat. Underbart. Vi ses, hockeyvärlden.